Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Wow, nu är vi igång.
Okej, okay, ja.
Det måste väl ändå gå att hitta ett botemedel. Det kan väl bara vara en fråga om tid, tänker jag och kanske du också, trots våra vaga idéer om hur vår mystiska hjärna fungerar. För grymheten i Alzheimers sjukdom är svår att stå ut med. Det tycker huvudpersonerna i Åsa Eriksdotters nya roman Fas 3. Och där är lösningen så nära, men kanske blir priset ändå för högt. Spännande är det såklart, och Åsa Eriksdotter är dagens gäst. Och sen kommer Johanna Stenius med lästips apropå att det var Förintelsens minnesdag i veckan som gick. Det här är Samtal om böcker, avsnitt 21, och jag heter Lisa Tallroth. Välkommen till Samtal om böcker.
Tack.
Vi skulle ju ha setts här i Stockholm, men vi vet ju alla vad som sätter stopp för resor nu för tiden.
Ja.
Så du är kvar hemma i USA, i Maine, där du bor, Åsa Eriksdotter.
Ja, exakt.
Och det är tidigt på morgonen hos dig nu. Du har barnen, säger du, som när som helst kan dyka in. Och du ska få ha en liten stund här innan det är dags för dig att ta hand om dem.
Exakt, ja. Nej, men alltså jag har 6-9 på morgonen är min tid. Så min man brukar lyckas ta hand om dem då. Men förhoppningsvis så håller de sig tysta.
Men du, varför bor du i Maine? Och berätta lite om platsen där du sitter nu. Det ser i alla fall ut som solen skiner hos er.
Solen skiner, det är fint. Det är en ö, vi bor på Pigs Island precis utanför Portland. En färjetur bort. Vi bor här. Jag har bott i USA i 13 år. Flyttade hit med min man. Han fick ett jobb på Harvard i Boston. Vi bodde i Boston i 7 år. Och sen så fick jag min första son. Och då ville jag inte bo i stan längre. Så då hittade vi den här ön och då flyttade vi hit lite på som ett litet äventyr. Men vi har blivit kvar faktiskt ändå ganska länge. 6-7 år nu här ute.
Och för din man är svensk. Det är hans jobb som gör att ni är i USA.
Exakt. Han är ju forskare, hjärnforskare. Så, men han är svensk från början också. Men nu är vi amerikaner, vi har blivit medborgare för några år sedan.
Och en del av de här miljöerna kommer vi ju verkligen att röra oss i romanen Fas 3. Den utspelar sig ju mestadels i USA, där vi får följa ett forskarteam. Vi är ett av landets mest ansedda institut och vi är ju i precis de här miljöerna som du då känner väl själv, Boston och Harvard. Men vi är också i Paris. Eftersom en av forskarna, Adam, har flyttat. Eller kanske man till och med ska säga att han lite flytt dit. Han ville lämna någonting bakom sig. Och det är också en miljö jag vet att du är bekant med. Så vi ska återkomma till det. Men jag tänkte så här, Åsa, att vi måste presentera dig lite mer. För att jag är inte säker på att alla har helt hängt med i svängarna i ditt författarskap.
Nej.
Du har skrivit mycket. Du har precis nu fyllt 41,
yeah.
Bara häromdagen, va?
Exakt.
Men du debuterade som författare redan som 17-årig.
Ja, 1999.
Med diktsamlingen Oskyld. Och sen har det blivit 7 böcker med lyrik och prosalyrik. För att sen 2016 då, snart 6 år sedan, presentera romanen Epidemin. Och den var ju då ganska annorlunda mot dina tidigare böcker. Den handlade om ett Sverige där ett fascistiskt hälsoparti tagit makten och ville bekämpa fetmaepidemin, sa de. Men det handlade om att kontrollera allas vikt och levnadsvanor. Och då gick du in i ett lite mer så klassiskt spänningsberättande.
kan man säga att det som 2016 hände någonting liksom i ditt författarskap, då bytte du, slog du in på någon liten annan bana där du nu fortfarande befinner dig med fas 3, eller hur brukar du själv tänka på det?
Ja, det ser ut så utifrån kanske. För mig känns det mer som en linje liksom som har gått genom. Det känns inte som en stor förändring för mig. Jag känner mig fortfarande som poet och skulle gärna vara det, så att säga, fortfarande. Jag skriver fortfarande dikter ganska ofta faktiskt. Men jag fick en idé för epidemin helt enkelt och ville så gärna skriva den. Och den historien krävde då den formen helt enkelt. Så att jag började bara skriva den som en roman för att den lät inte berättas på annat sätt. Och så när jag, och det var jätteroligt att skriva en sån bok. Det var ju svårare. Jag hade ingen erfarenhet av att skriva en riktig thriller, så att säga. Och samma sak med den här boken. Idén kom och jag var tvungen liksom att skriva inom den här genren. Så det var inte som ett medvetet val att men nu ger jag poesi, nu börjar jag med det här. Utan det var mer bara historien som krävde det. Och sen tror jag kanske lite också var det att jag hade flyttat till USA då. Jag hade inget jobb, jag var här bara på visum, hustruvisum liksom med min man då. Och då hade inget att göra, så att säga. Jag fick inte jobba, hade ingen arbetstillstånd. Så att jag hade bara liksom skrivandet som mitt jobb. Och då kunde jag inte sitta och skriva dikt liksom 8 timmar om dagen, så att säga. Det låter sig inte riktigt göras. Så då kände jag, okej, men jag ville ändå skriva, det var vad jag ville. Liksom. När jag var liten så ville jag bli Stephen King, liksom. Det var min idol alltså, som ung. Så då att jag gick in på den här banan, det var lite som att följa min barndomsdröm faktiskt. Att liksom bli Stephen King, så att säga.
Är det svårt att röra sig som författare mellan genre på det här sättet som du har gjort?
Ja, men det är det väl. Alltså man vill ju gärna definiera människor. Människor vill ju gärna att hon är skådespelare, hon sjunger och hon skriver thrillers och hon skriver dikter. Liksom. Man vill ju gärna definiera människor. Och det är jobbigt om man förändrar sig då, så att säga. Men nu när jag skickar in dikter liksom till mitt förlag, då blir inte de jätteglada. För de vill ju ge ut thrillers nu, så att säga. Så att det är ju klart, man kan inte göra båda samtidigt. Utan jag känner väl att okej, men jag skriver lite sånt här nu. För det är det jag känner för att göra. Det passar mina rutiner just nu att jobba 3 timmar varje morgon. För sen har jag barnen som sagt på dagarna, så att jag har 3 timmar. Det är inte jätteinspirerande att skriva dikt just då, utan det är ändå mer inspirerande för mig att sitta och skriva romantext, att gå in i den världen. Sen tänker jag alltid att liksom, poet kan man ju bli när man är 60-70. Liksom. Man kan fortsätta jobba som det då om jag vill. Jag har kvar båda, känner jag.
Med epidemin där som handlade om det här fascistiska hälsopartiet, där var du ju rätt tydlig med att du hade någon slags egen frustration och kritik som låg och brände lite, eller som var bränslig i skrivandet. Har det funnits någon sån motsvarande
Nej, men absolut.
Känsla
epidemin
som har drivit fas 3?
Ja, epidemin var en politisk bok för mig. Jag hade kunnat skriva den som en faktbok om jag hade klarat det. Jättestark politiskt budskap med den. Det har jag ju inte med den här boken på det sättet. Jag hade en annan känsla med den här boken. Jag har velat kanske visa, alltså jag kan känna, ibland kan jag känna att jag vill visa de svaga, alltså i epidemin, de svaga i den boken var ju de överviktiga, så att säga. Det är de som har ingen makt i samhället. Man bortser från dem, man osynliggör dem. Och i fas 3 är ju de äldre som man osynliggör, de äldre, de dementa. Liksom. Samhället skiter ju lite i dem. Och det har jag sett nu under pandemin jättetydligt. Ju, att man bara, är du över 60, får du stanna hemma nu. Det är bara några år, liksom. Du får stanna hemma. Folk har nog med sig själva, så att säga. De yngre generationerna har nog med sig själva. Så där kan jag känna att där ville jag skriva en bok om en oväntad, med oväntade gärningsmän och människor som annars inte syns.
Ja, det är inte helt klart vem som är gärningsman och vem som är offer i den här historien. Men det kretsar ju kring ett forskarteam där du har hjärnforskare, neurologer och liknande. Och sen får vi också möta en hel rad, ja, vad ska vi kalla dem då, patienter, och de kommer ju också att ingå i det här, i den här forskningsstudien. Och det är ju människor som har drabbats av Alzheimers sjukdom de är i olika skeden av sjukdomen, kan man säga. Nu förstår jag ju att du har lite inside på det här med hjärn forskning och tillgång till universitetsmiljöerna genom din man. För man får ju en hel del medicinskt på köpet.
Ja, alltså jag kan se, jag känner ofta att jag kan se thrillern för mig, även i epidemin. Alltså, så jag ser det som lite en folkbildande genre. Du når ju mycket fler människor än du når via andra sorters litteratur, särskilt poesi. Som i epidemin vill jag ju få folk att ändra sina åsikter kring överviktiga, kring fetthat och så vidare. Och här så hade jag en möjlighet till lite till folkbildning på något sätt. Liksom, vad är hjärnforskningen? Vad har det gjort för hjärnforskningens historia? Liksom, vad har det gjort för människorna? Och, ja, men det här har jag ju lärt mig själv bara genom att min man har jobbat här nu i 13 år. Alltså, vi har varit gifta i 13 år. Jag liksom hör ju varje dag om vad som sker, så att säga, i hans jobb och så. Så att där, det har jag lärt mig. Och då ville jag väl fortsätta berätta om det på något sätt. Det är en jätteintressant miljö. Och det, jag har alltid varit intresserad av människans hjärna på det sättet att jag är intresserad av människans identitet. Alltså, har vi en själ? Har vi en identitet? Liksom, om en medicin, en drog, alkohol, en skada på hjärnan, det kan ju förändra en människa. Och det är ju en jätteotäck grej. Liksom. Även som barn när mamma och pappa dricker alkohol. Det är så vår första erfarenhet av att en människa kan förändras plötsligt. Och det är väldigt, alltså det kan vara en traumatisk upplevelse, men i alla fall väldigt otäckt. För att vi tycker ju om när människor har en identitet liksom, och är pålitliga och inte förändras. Och det här att man kan förändra ändå hjärnan. Hjärnan är ju bara ett organ. Alltså kanske vi inte har en själ, en identitet, en personlighet som är så stark. För du ruckar lite på någon grej i hjärnan, eller du tar en medicin eller någonting sånt här. Och du blir ju en annan människa. Och det är jättespännande tycker jag. Att vi är så fasta i vår identitet. Vi tycker det är så viktigt liksom, att andra behåller sin personlighet. Och att vi själva har vår starka personlighet så att säga. Men egentligen så är det bara en hjärna. Liksom. Det är bara ett organ. Vi kan ju transformera det och förändra det. Och då blir vi en annan människa. Och det är det den här boken handlar mycket om. Liksom. Vem är en människa om man tappar sina minnen? Vem är en människa som får Alzheimer? Liksom? Vad blir det av det? Det blir till slut ett skal på något sätt. Och det är det som är så hemskt för en anhörig med när någon har Alzheimer. Så det är liksom att den här människan försvinner ju bara så här, långsamt, långsamt, långsamt. Precis som man kan försvinna in i droger eller annat. Men liksom ännu värre på något sätt.
Några av dem som vi får möta lite mer, det är ju det här äldre paret Gail och Robert. Ett ganska välbärgat par där mannen då är på väg in i Alzheimers. Och man ser ju det här väldigt mycket genom hustruns ögon då. Och då skriver du så här att det var ofattbart hur det hade kunnat bli så här. Robert var den intelligentaste mannen hon någonsin hade träffat. Det var ingenting han inte klarade. Han hade rott hem vartenda fall på advokatbyrån, läst varenda bok värd att läsa. Han hade kört henne genom kringelkrokarna i de italienska bergen utan att missa en avfart. Beställt 5 rätters middagar på klanderfri franska på stjärnrestauranger i Paris. Och här satt han, en spillra av sitt forna jag, oförmögen att måla visarna på en klocka. Det måste vara lika omöjligt att förstå för honom själv. Om han nu förstod det. Hon hade inte kunnat fråga honom. De hade varit gifta hela livet, men det här kunde de inte prata om. Hon visste bara att han var vilse i det på något sätt. Apatin, vredesutbrotten. Hur har du fått tag i de här erfarenheterna av Alzheimers?
Ja, min mammas man hade Alzheimers i många år och dog förra året av det. Så jag har ju sett det på nära håll på det sättet. Och sen också då dels lite genom min man och hjärnforskningen. Han håller på med att man ser patienter där också. Han är inte alls en forskare specifikt. Han håller på med kronisk smärta och annat. Men alltså, jag har ju varit mycket där på hans jobb så att säga. Och det finns ju alls en forskning på ganska hög nivå som pågår där just nu också.
Det känns som att du är ganska nära att hitta boten mot Alzheimer. Det är inte så, långt bort, eller? Vad tror du själv?
Nej, alltså,
är det bara en fråga om tid?
Ja, absolut. Som med allt annat.
Det här kommer gå. Ja,
absolut. Det är bara som att se på nu hur snabbt kunde man inte få fram ett vaccin för covid. Liksom. Alltså, det är ju alltid möjligt att bota sjukdomar förr eller senare.
Frågan är ju till lite grann, som också blir aktuell i den här boken, till vilket pris kommer det att ske? För att det är väldigt, väldigt komplicerat att få fram säkra mediciner.
Ja, men så är det ju forskningen. Alltså man, och också det, jag ville visa lite det med forskarmiljön. För att nu är det ju mycket, folk är ju så här väldigt tveksamma till vaccinet till exempel, bara för att det är så nytt och vi vet inte vad som kan hända. Och först sa de det och sen sa de det. Först sa de att man skulle ha munskydd, sen sa de att man inte skulle ha munskydd, sen sa de att man skulle ha munskydd igen. Så och det är ju så forskar, och det är ju för att folk har ju liksom ingen riktig inblick i forskarvärlden. Man tror ju att det är mer som en klar vetenskap som matematik. Att det är så här, 10 plus 10, det är 20. I vetenskapen, i forskningen, i särskilt hjärnforskningen då, sån här, och medicinsk forskning, då får man fram ett svar. Ingen vet riktigt om det är rätt. Man gör bara en studie, man gör en till studie, man gör en tredje studie, 100 studier. Och det funkar kanske, men sen så funkar det ändå inte efter ett tag. Och så man, det här vaccinet, det funkar. Okej, då säger vi det. Och sen så bara visar det sig att det kanske inte funkade så som man trodde på den här vissa grupper av människor och så vidare. Ja, men då tror människor då att det var fel, de ljög för oss, eller det var, de ville bara tjäna pengar. Först sa de det, sen sa de det, att det är något skumt med det. Och det är ingenting skumt med det. Det är så forskning fungerar. Man vet inte. Så får man ett resultat. Man kan inte vara säker, men man gissar. Och sen får man ett till resultat. Och så hela tiden då med åren så kommer sanningen långsamt, långsamt fram. Så det tar bara tid. Och det betyder inget att det ibland blir fel. Alltså jag, min man, han sitter och så jobbar han på någonting i liksom 2 år. Och sen bara, skit, det var inte så. Två år, så slänger man det liksom, så man börjar från början igen. Och det är normalt liksom, det är bra, det betyder ju att, okej, det är bra, det betyder att det var, att han gjorde forskningen rätt så att säga. Och det är samma med för mig, jag skriver en bok, jag slänger allt, jag börjar från början, det blev inte bra, alltså så är det ju många jobb liksom. Det har tagit mig 5 år faktiskt att skriva den här boken, jag har också skrivit om den många gånger, varav en gång på engelska, översatte den rakt av tillbaka till svenska och så vidare. Det har varit ett jättestort projekt för mig, den här boken. Så det,
vad är det som har varit svårt att få tag i?
Genren tror jag, alltså bara att få det till en thriller. Alltså jag är inte en, jag läser ju poesi själv om jag fick välja liksom. Om jag åker till en öde och tar med mig liksom några diktsamlingar, inte thrillers. Och jag har ju läst thrillers. Min pappa var liksom thriller-fan, så han älskade Dennis Lehane och de här liksom, Michael Connelly, och läste allt så att säga. Och jag läste ofta, när jag började skriva den här boken så blev min pappa sjuk i cancer. Och det gick jättesnabbt, alltså det tog bara något år, sen så var han borta. Och jag liksom började skriva den här boken med tanke på honom då, att han skulle vilja ha läsa en sån här amerikansk Boston thriller. Så jag ville liksom skriva den. För honom hade tänkt skriva klart den då liksom innan han dog. Och det hann jag förstås inte. Men, så det var lite med honom i tanken att jag ville göra en sån liksom Raymond Chandler meets Dennis Lehane. Liksom lite så. Men det tog mig lång tid att hitta den tonen faktiskt. Thriller-tonen i det. För att jag är i grunden som sagt poet, så jag är i varje mening tar mig tid. Liksom. Jag vill ha en rytm, jag vill ha en musikalitet i texten. Och det är därför det hjälpte mig faktiskt att skriva den. Plötsligt så började jag skriva den på engelska. Från början liksom. Och då hade jag inte det här språket. Jag var inte Åsa Eriksdotter liksom, som kunde skriva poesi. Utan jag var bara en invandrare som skrev på lite dålig engelska. Och då fick jag ett kort hugget, lite enkelt, thrillerskt liksom, språk. Och sen översatte jag det rakt av, ordagrant till svenska, och då hittade jag det, så det var ju liksom en lång procedur att bara hitta språket, tror jag. Språket är så viktigt för mig, även om jag bara då skriver thrillers, så det är ju jätteviktigt med språket.
Kanske lite nästan som att skriva under pseudonym så att säga, att frigöra sig från sig själv.
Ja, det var så, för på engelska så man blir ju en annan människa lite på olika språk. Alltså jag bodde ju 8 år i Paris och sen nu 13 år här, och jag, liksom, man blir en annan människa lite på olika språk, för att man har, ja, man integrerar sig lite i kulturen och då blir man lite annorlunda. Och den här boken är skriven efter liksom 13 år av att integrera mig ändå i det amerikanska samhället. Jag har ju blivit amerikan, jag har ju lärt mig, jag har en stor truck liksom. Jag kan skjuta ett vapen, och så jag har ju lärt mig, jag kan ju saker om sport och liksom, jag har ju lärt mig mycket på att bo här, så att jag har kunnat integrera det i min text, eftersom det här är min första, så att säga, amerikanska bok. Min förra bok utspelade sig trots allt i Sverige. Och den här utspelar sig ju här i min värld, så att säga.
Mm. Och det verkar vara en ganska lättantändlig värld. Och det är i den här, det här, nu är det här en historia som inte låter sig riktigt, vi kan ju såklart inte berätta om den, vi kan inte heller helt och hållet sammanfatta den, men parallellt med att den här forskningsstudien pågår där man försöker hitta botemedlet till Alzheimer som man har tagit in en massa patienter, så händer det ju också saker i samhället runt omkring, det som liknar terrordåd eller skjutningar. Och sen då hur eventuellt kopplingarna ser ut till den här studien, det är ju det som ska veckla ut sig i berättelsen. Men jag bara tänker att man får ju lite den, just eftersom man inte riktigt vet vad som är orsaken till varför till exempel en person går in och skjuter ner folk på ett IKEA-varuhus, så kan man ha lite känsla att det finns så många anledningar plötsligt. Alltså det verkar som att det finns så många människor som skulle kunna explodera när som helst.
Exakt, men alltså en inspiration till den här boken var det här med, alltså det finns ju för mycket vapen här, det är för lätt att få ett vapen. Jag har ju lärt mig, liksom, jag fick min jaktlicens, liksom. Det är hur lätt som helst att, säga, att lära sig skjuta, att få tag på ett vapen här, för vem som helst. Men så säger republikanerna ändå, det handlar inte om vapen, det handlar om mental health. Det är inte vapnen som skjuter. Det är en människa som har problem med sin mentala hälsa som skjuter. Och då kände jag bara så här, finns det någon sanning i det här? Man får ju lyssna på båda sidor i en debatt, liksom. Och det är ju så att i min bok så handlar det ju om en människa som blir förändrad. Det är någonting fel på en människas hjärna. Alltså, annars skjuter man ju inte människor bara hux flux, men inte ens liksom överlagt, så att säga. Utan det är ju någonting fel på människors hjärnor, och det är ju inte bara tillgången till vapen. Sen är det ju självklart att tillgången till vapen gör att man sen kan skjuta, så att säga, om man har vapen. Men det här idén då om liksom, att det är inte vapnet, det är hjärnan som är problemet, det är ju intressant, för det finns ju någonting som är ju ofta hjärnan som är problemet, alltså med alla brott på något sätt. I USA vill man gärna säga det här är en ond person, det här är liksom en the bad guy, och så är det någon god person. Och det är ju inte heller självklart, för det är bara din hjärna som skapar den här situationen. Du får en skada på hjärnan, du blir en ond person. Det är ju inte sant att du blir en ond person, det är ju bara någonting som händer med din hjärna. Så att du är på något sätt oskyldig till och med. Och det här liksom straffsystemet här, så är det så här, det här är en ond person, då ska han liksom in i fängelset. Och, alltså, det finns ju ett stort problem, jag ville väl problematisera det lite liksom, i min bok. Även om jag sätter mig då på andra sidan, så att säga, på ett sätt, genom att jag säger det är hjärnan, det är inte vapnen, så är det ju, det är ett problem i det här systemet liksom, att se på det på det sättet.
Och sen glider man ju lite grann mellan att man tvingas fundera på, spelar det någon roll om den här manipulationen på hjärnan, så att säga, om den är naturlig i form av att det är en sjukdom som har brutit ut, eller om den är kemiskt manipulerad genom läkemedel eller...
Ja, folk har, det är ju ett liksom hårt samhälle, Amerika, så du får ju ingenting gratis, och du har ingen sjukvård, du har ingenting liksom, du får ingen hjälp från staten, och du måste klara dig själv. Och det är ju ett system där du ju fler människor som mår dåligt, desto mer brott liksom, och desto värre blir det. Så att det är ju, jag ville bara säga det, att det är också ett lidande i grunden som gör att de här människorna reagerar som de gör sen. Liksom, det är inte bara en mental sjukdom, utan den mentala sjukdomen, den mentala lidandet, det skapas ju också av samhället runt om dig, så att säga. Så det är därför är det ju då, som du sa, ett explosivt liksom, samhälle här i USA.
Mm. Varför ville du ta vapenlicens?
Ja, det var länge sedan. Det var typ 10 år sedan jag hade flyttat hit. Och jag kände att jag måste göra någonting amerikanskt. Liksom. Jag måste försöka integrera mig. Jag vill göra något annorlunda. Så då åkte jag upp till Maine. Alltså vi bodde i Boston då. Och då gick jag på en kurs. Ett läger för kvinnor. Där man fick lära sig köra fyrhjuling, klättra, skjuta pilbåge, alltså man skulle liksom lära sig bli en utomhus, alltså en kapabel kvinna, göra eld och så vidare. Och i samband med det då kunde man, om man ville, få sin jaktlicens, eftersom man lärde sig skjuta, det är ju ganska lätt att få det. Men
kände du dig mer kapabel efter den där?
Alltså man känner sig ju, ja, absolut. Absolut, alltså, men det kan man ju säga om allt man lär sig, känner man sig mer kapabel. Jag känner mig mer kapabel sen jag lärde mig spela gitarr också, liksom. Så det är inte bara, det är inte så. Och jag skulle absolut aldrig skaffa ett vapen, alltså, jag har ju barn också. Jag skulle aldrig, nej, där går gränsen liksom. Men det är kul med sportskytte, det var rätt kul.
Du skriver ju en hel del i boken också om det europeiska perspektivet kontra det amerikanska perspektivet, eftersom en av forskarna i den här gruppen, Adam, då, han befinner sig i Paris. Det finns en europeisk del av den här studien och han går ju omkring som amerikan i Paris och gör en hel del iakttagelser. Och sen har du dessutom placerat en svensk gästforskare i USA. Så att du har möjlighet här att pendla lite mellan de här olika perspektiven som du ju, förstår jag, har ganska nära till själv då i det haft. Eller jag menar, du kan använda en del egna erfarenheter.
Alltså det är min egen erfarenhet. Jag har varit utomlands i 22 år. Alltså mer än halva mitt liv har jag bott utomlands, varit invandrare och upplevt liksom kultur utifrån. Så att det är ju liksom ett stort intresse för mig, det här med kulturella skillnader.
Och Adam är ju ganska hård mot USA. Han stöter på en landsman där i Paris och tittar på henne med avsmak. Han skriver så här att alla amerikaner stannar i utvecklingen strax före könsmognaden. Och han säger att det är det här som är den amerikanska hemligheten, koden till storheten, att man lär känna varandra direkt utan reservationer, som barn gjorde.
Ja, men alltså, det är en otroligt barnslig kultur. Jag bodde i Frankrike också, liksom av alla länder, innan jag flyttade hit. Och det är ju kanske tvärtom en väldigt vuxen kultur, liksom en väldigt sådär patriarkal, gammaldags, liksom sexualiserad kultur. Och här är det liksom en riktigt, riktigt barnslig kultur. Alltså vuxna människor går runt i, liksom, man går runt i pyjamasbyxor liksom, så att säga. Man äter godis, man vill liksom underhålla sig, man är väldigt lekfull, man vill kolla på sport, man vill bara ta det lugnt, man, och det finns liksom ingen sexualitet så öppet som man skulle, som det finns i Sydeuropa till exempel, utan det är väldigt så barnslig kultur. Och det är ju det fina med USA, så det är ju jätte, det är en glad, öppen och liksom lekfull kultur där alla ler mot varandra som barn, så att säga. Och det är ju lätt att komma in i den kulturen. Och jag har lärt mig jättemycket av att bo här, för att man blir mer öppen och man blir mer yngre, alltså på ett bra sätt. Så jag respekterar den barnsligheten och den lekfullheten. Adams då erfarenhet med att han äntligen kommer till en liksom riktig, fin kultur där folk, där det finns något viktigare liksom än att bara leka, så att säga. Där det finns kärlek, där det finns litteratur och kultur och politik, och där folk pratar om viktiga saker. Det är bara, det är den erfarenheten han får liksom att komma dit. Han har ju inte trivts så bra i USA.
Men nu är det ju svårt, det är ju svårt att tala om USA liksom i ett svepande andetag. Och jag tänker nu, den miljön, den amerikanska kulturmiljö som du skildrar i boken och som du lever väldigt nära i där kring på östkusten, och det är ju kanske det mest elitistiska som finns i USA. Eller tycker du att det, även den här...
Nej, men alltså det är ju stor skillnad på var jag, det är stor skillnad på var jag bor nu och var jag bodde då, så att säga. Boston, Harvard, universitetet, visst, det är en liksom europeisk, men inte så europeisk, men det är en internationell miljö och dyrt och liksom öppet, tolerant. Där jag bor nu, jag bor ju långt ute på landet, många timmar bort från Boston ändå, och på en ö. Och här är det bara, alla som bor här, det bor inte så många här för det första. De som bor här är fiskare, hummerfiskare, mina grannar är liksom bara i princip fiskare eller byggare. Och det är väldigt, väldigt fattigt här på ön liksom. Så det är en helt annan miljö. Så att jag har ju ändå fått de här två miljöerna på väldigt nära håll. För det är ju mina, det är min familj liksom, så att säga, på den här ön. Jag har bott här så länge och alla hjälper varann. Och alla, alltså alla tar hand om mina barn och vi tar hand om deras barn. Så att säga. Så att alla, man kommer varandra väldigt, väldigt nära. Det blir som en familj. Och de två miljöerna skiljer sig väldigt mycket åt. Så det, och det tror jag att jag har kunnat använda också i boken. Det är ju inte alla i boken som bor i Boston. Och till och med huvudpersonen Celia som... Hon har kommit till Harvard, hon har kämpat sig dit, men hon kommer ju från liksom lägsta arbetarklasshemmet med en pappa som är trädgårdsmästare och en mamma som är servitris och så vidare. Så att jag har försökt ändå göra små liksom genomskärningsbitar av det amerikanska samhället på det sättet.
Jag blir så nyfiken på den här ön. Hur långt är det att när ni ska åka in till någon...
Till stan. Alltså det är, vi bor i skärgården då utanför Portland, Maine, som är Casco Bay heter själva området. Och då finns det 20-30-tal öar, och Pikes Island är liksom den närmsta ön till Portland. Det finns ju folk som kan ändå jobba pendla med färjan då. Det tar bara 20 minuter med färjan. Men det är fortfarande så att det är inte så många som vill leva så. Liksom, särskilt på vintern är det ju, det är ju dött här. Man går ju dagar utan att man träffar en enda människa. Liksom, ibland får man gå till affären bara för att liksom, säga hej till någon. Det här, den här tiden när jag har haft små barn. Alltså jag hade ju en ettåring när jag kom hit. Nu har jag två barn. Min äldsta är 8 och min yngsta är 5. Och vi har, alltså det har ju varit liksom paradiset. Att när man är ensam med barnen också, som jag är ofta. Så att bara kunna vara ute alltid. Att kunna vara på stranden på vintern. Och vid skridskor liksom på sjön. Eller man åker skidor. Alltså att kunna vara ute jämt. Och på sommaren så är det ju jättemycket andra barn då från hela världen. Så att säga, som sommarbarnen som kommer. Som de lär känna också. Det blir, det är fantastiskt att få ha småbarn. Sen så är det givetvis ett helvete om man är liksom 15 år. Alla lämnar ju ön sen.
Men finns det en skola?
Det finns en liten skola, men jag hemskolar mina barn faktiskt. Så att båda är hemma med mig. Så.
Men och hur ser din relation ut i Sverige nu?
Jag hälsar ju på, men jag har aldrig längtat tillbaka faktiskt. Jag tycker så mycket om att vara utanför lite, att vara som en outsider. Alltså det kan ju vara lite med mitt yrke att göra. Liksom att som författare så står du ju alltid utanför världen och betraktar alla andra och tittar liksom på dem som att de är ett scenario, liksom saker som händer, och du lyssnar på folk och sen använder du det i en bok senare och sådär. Att det är något utanförs perspektiv som jag har i mig. Liksom. Som Adam i boken är ju jag, så att säga. Att han har alltid känt sig lite utanför. Och sen när han verkligen kom till Paris, då är han utanför. Och man kan definiera det. Och det finns något skönt i det. Liksom, att du är lite utanför. Du har en frihet i det. Du känner inte till allt och det, allting är nytt. Liksom. Även känner mig inte helt hemma i den amerikanska kulturen. Jag känner mig inte amerikan. Och det är något skönt i det. Liksom. Det ger dig en distans som jag trivs bra med.
Slipper man lite ansvar?
Kanske det, och kanske slipper man den här liksom ångesten över att passa in och behöva passa in. Särskilt i Sverige är det ju viktigt att passa in. Och jag passade inte in. Jag gav ut min bok som 17-åring, liksom. Jag gick fortfarande på gymnasiet och jag hade konstiga kläder. Jag hade liksom alltid klänning och klackskor. Och även, alltså, så här, jag var 5-6 år. Jag har alltid varit lite annorlunda. Jag spelade saxofon. Det var inga andra flickor som spelade saxofon. Så att säga. Jag gjorde andra saker än alla andra och jag passade aldrig riktigt in. Jag var inte ett olyckligt barn, tvärtom. Men jag var liksom fri i det. Men det gav mig en ännu större självständighet, så att säga. Att flytta då från Sverige där jag var tvungen att passa in. Och sen fick jag plötsligt vara annorlunda i Paris, i USA. Liksom. Och särskilt i USA är man ju en väldigt fri. Den amerikanska friheten är ju mycket att du får se ut hur du vill, äta vad du vill, ha en stor truck, inte ha det, alltså klä dig fult liksom, ha dina pyjamasbyxor och dina flipflops liksom, varje, alltså det finns en frihet i det här, i den här kulturen som jag också då trivs med.
Hur känns det inför ett romansläpp så här? Nu är det ju precis i dagarna innan.
Alltså jag är jättebesviken över att jag inte kunde åka till Sverige. Jag, nämligen så att när epidemin kom 2016, samma vecka så låg jag på förlossningsavdelning och liksom fick barn. Så jag missade den utgivningen, så att säga. Och jag sket ju i den också lite eftersom jag låg där liksom med bebis på 2 dagar. Så. Men den här utgivningen så var jag så här, äntligen nu ska jag åka till Sverige. Liksom. Och jag skulle också få åka till Sverige själv. Jag har ju aldrig åkt från barnen. Så det var ju lite roligt liksom att få göra någonting. Så jag hade sett fram emot det. Och nu så fick jag då ställa in allt. Allting är ju inställt just nu. Och jag fick själv covid för 2 veckor sedan, så det var ju kanske lika bra att jag ställde in. Så jag är ju mest besviken över det, men jag läser inte recensioner till exempel. Jag har inga sociala medier, jag är inte aktiv så. Jag gillar inte att delta på det sättet, men jag hade tyckt det var kul att bara liksom få vara på plats och se min bok i skyltfönstret, så att säga. Sådana grejer, det är ju fortfarande roligt.
Men det får vi som är hemma i Sverige göra. Se din nya roman Fas 3 i skyltfönster och på bokhandelsdiskar, för nu i dagarna kommer den ut. Åsa Eriksdotter, nu är det snart slut på egentiden denna morgon. Tack för att du la en del av den i alla fall på att prata med mig och att vara med här i Samtal om böcker. Tusen tack!
Tack själv!
Välkommen Johanna Stenius.
Tack så mycket.
Vår mesta boktipsare, redaktör på Selma Stories. Och den här romanen som vi nu precis har pratat om, jag och Åsa Eriksdotter, fas 3, den håller du väl också på att läsa, eller ska snart?
Jag är mitt uppe i att jobba med den, kan man väl säga. Och jag tänkte att jag skulle bjuda på ett litet förhandstips till er som lyssnar på podden. Nämligen att vi ska läsa den här boken i vår bokcirkel, Kollektivet, nu under februari. Så om man inte är med, så gå med i Kollektivet, en bokcirkel på Facebook, så kommer det att komma inom några dagar där. Och då har man också, om man är lite snabb och har lite tur, kanske chans att få ett ex hemskickat.
Och då läser man tillsammans och du hjälper till med frågor och det blir en diskussion. Och
exakt. Man läser tillsammans, diskuterar tillsammans. Vi bjuder också på spännande extra material om boken och lite olika hälsningar från författaren. Och man får ett mervärde till läsningen helt enkelt, genom att det är en otroligt rolig och engagerad grupp.
Fas 3 kommer härnäst nu då i Kollektivet, en bokcirkel på Facebook. Och sen i veckan som vi nu precis befinner oss i, här den 27 januari, var det ju Förintelsens minnesdag. Och apropå det har du tagit med dig lite lästips.
Ja, men precis. Jag har plockat fram 3 lästips och lyssningstips som kopplar till Förintelsens minnesdag och även andra världskriget i stort. Det första jag tänkte dela med mig av är en bok som kom 2020 som heter Ting som bär våra minnen av Dina och Jovan Rajs. Och Dina och Jovan Rajs, de är födda i forna Jugoslavien och de växte upp under Förintelsen. De är båda judiska och klarade sig igenom Förintelsen på olika sätt. Då. Dina, hon levde gömd under falsk identitet. Och Jovan levde också gömd, men var också fånge i flera koncentrationsläger. Och sen träffades de och blev kära på ett ungdomsläger för överlevare efter kriget.
I Sverige?
I för detta Jugoslavien.
Okej, okay, men de lever i Sverige?
Nu lever de i Sverige. Ja. De flyttade till Sverige och har levt sina liv här därefter och jobbat. Och och har levt helt liksom, vanliga liv, man ska säga. Och först i pension, de var ju gamla nu. Först i pensionsåldern började de själva prata med varandra om vad som hade hänt dem under Förintelsen. Utan det var ju också för dem väldigt traumatiska minnen som låg gömda. Men när de äldre gick i pension så bestämde de sig för att ägna sina liv åt att berätta om det som hade hänt dem. Så nu har de åkt runt mycket och föreläst. Och den här boken, Ting som bär våra minnen, handlar om föremål som finns i deras liv, som de har burit med sig, som bär på minnen från de här åren. Så det är en fotobok, fantastiska bilder av Roland Persson. Enkla föremål, typ ett papperslapp med en anteckning, en ring, ett schackspel, saker som gömdes när de tvingades lämna sina hem, som de har plockat upp efteråt, saker som de kanske burit med sig i fickan under hela flykten, sådana saker. Kring varje föremål finns det en berättelse. Det är otroligt stark, fantastisk läsning och bilder.
Ting som bär våra minnen, Dina och Johan Rajs.
Ja. Den andra boken jag tänkte tipsa om handlar inte specifikt om just Förintelsen bara, utan om hela andra världskriget i stort egentligen. Jag och jag håller på att lyssna på en roman som egentligen kom 2012, men som nu har kommit i ny utgåva i ljud den här månaden faktiskt, som heter Världens vinter av Ken Follett. Det är den andra delen i en trilogi som Ken Follett har skrivit som är helt monumental. Jag tror att det är över 100 timmar lyssning totalt, som handlar om hela 1900-talet fram till ungefär 1980. Jag har lyssnat på del 1 som handlar om första världskriget. Nu lyssnar jag på del 2 som handlar om andra världskriget. Och Ken Follett är otrolig på att förklara och beskriva faktiskt de politiska händelser som ledde fram till att det blev som det blev under andra världskriget i Tyskland och i resten av Europa och världen också. Men han utgår från 5 olika familjer från USA, Tyskland, Ryssland, England och Wales. Och genom deras öden och göranden så får man också ta del av hela världspolitiken under det här från år 1933 fram till kriget och under kriget. Och det är så intressant lyssning. Man lär sig massor. Jag har själv fått en mycket större förståelse, känner jag, för vad som ledde fram till andra världskriget och Förintelsen genom att lyssna på den här boken Världens vinter. Och dessförinnan också hans bok Giganternas fall om första världskriget, för att det hänger ju ihop. På något sätt så är det ju inte så vanligt att få det tyska perspektivet. Man ser det ju ofta utifrån, så jag tycker han har gjort det väldigt bra. Faktiskt.
Alltså det är skrivet med ett tyskt perspektiv.
Också, han skildrar också en tysk familj.
Ja, ja, för han är en brittisk författare.
Han är en brittisk författare och man kan säga att England är kanske i fokus, England och Wales. Men en del av handlingen utspelar sig i en tysk familj där ett av barnen är nazist. Och han är ju väldigt bra på att skildra också motsättningar i relationer och sådär. Och framförallt så tar han med läsaren till viktiga avgörande politiska händelser och skildrar dem på ett väldigt realistiskt sätt. Så jag skulle verkligen vilja rekommendera den. Mm. Världens vinter av Kent Follett. I ljudet då, inläst av Ludvig Josefsson. Och mitt tredje tips för idag är ett litet förhandstips kan man väl säga på en bok som kommer ut i början av mars. Nämligen författaren, illustratören, konstnären Joanna Rubin Drangers återkomst. Hon är ju en, gjorde sig känd med jättefina tecknade romaner ska man väl säga långt innan. Det fanns så många sådana, bland annat Fröken Livrädd och kärleken, Fröken Märkvärdig och karriären och Alltid redo att dö för mitt barn. Tre böcker som är fantastiska.
Serieromaner
kan, man kalla dem. Som för mig personligen betyder jättemycket när de kom. Och nu är hon tillbaka med någonting som man nog ska kalla för ett livsverk faktiskt. Där hon i stort format har utforskat sin judiska släkthistoria. Och berättar om det i både text och bild. Och det finns även foton, lite dokument med och sådär. Jag kan se några bilder på Selma Stores Instagram redan nu som vi har fått tillåtelse att publicera. Så det är kul. Och hon har gjort ett detektivarbete för att få veta vad som hände med hennes släktingar som försvann under andra världskriget och som man aldrig egentligen har pratat om. Hon tar fram de här döda människorna i ljuset och berättar också om sitt eget mörker som kanske kommer sig delvis av hennes egen historia. Fantastisk bok. Så den vill jag också tipsa om att den kommer framöver.
Och vi lever ju på hoppet att hon ska komma hit och gästa Samtal om böcker.
Ja, låt oss hoppas det.
Ja, det är i alla fall planen. Och jag ser ju verkligen mycket fram emot att läsa den här boken och få prata med henne om den. Som heter
Ihågkom oss till liv.
Den har lite lustig titel. Ihågkom oss till liv.
Ja.
Av Joanna Rubin Dranger.
Och det kommer även finnas en lång textintervju med henne på samastories.se framöver.
Och just nu håller jag på att läsa det som ska bli ämnet för nästa veckas poddavsnitt. Mm. För då kommer Veronica Malmgren hit och vi ska prata om hennes roman Elise och allting därefter. Och det är också en roman med anknytning till andra världskriget. För det är tre generationer kvinnor som vi får möta där mormor då i berättelsen var ung under kriget. Och sen är det hennes dotter och dotterdotter. Så det blir också med en viss anknytning till det här temat. Tusen tack så länge, Johanna Stenius.
Tack,
ja, Veronica Malmgren, nästa vecka här i Samtal om böcker alltså. Ett avsnitt som du hittar redan på fredag i gratisappen Podplay, annars på lördag på alla andra ställen. I sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Tallroth. Hej då!
Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
Podplay.